Året var 1666. Det satt en man under ett äppelträd, under en måne och en sol.
Året var 1907. En uttråkad man satt på en uttråkad stol under ett uttråkande möte och tittade ut mot byggnaden tvärs över.
Allting snurrade runt omkring honom. Inte på ett omvälvande, virvlande sätt, utan på det sättet allt snurrar runt alla. Alltid. Måne kring jord, jord kring sol och allt kring Newton. Föga anade Newton att han snart skulle ha sitt livs gladaste tanke.
Den uttråkade mannen såg en takläggare. Var han lika uttråkad tro? Han stod på taket på byggnaden mitt emot. Han jobbade med att lägga om taket. Takläggarfasoner. Högt upp ändå. Han var nog ändå lika uttråkad av hans jobb som Einstein var av sitt. Föga visste Einstein att han snart skulle ha sitt livs gladaste tanke.
Men varför? Varför rör sig planeter på sitt sätt? Och kometer på sitt? Och fåglar, fiskar och mittemellan på sitt? Tänk om, bara om, men tänk. Om allt rörde sig på samma sätt, av samma kraft. En enande, singulär kraft från Gud.
Problemet är inte Einstein samtidigt som han modiskt ögnade takmannen. Problemet, det stora problemet med stort P var att det var fel. Det var fel. Exakt vad det var svårt att sätta fingret på. Vilket var en del av problemet. Men Einstein hade sin relativitetsteori som sa hur saker rörde sig när det går väldigt, väldigt snabbt. Dessvärre fanns det en annan sanning, en äldre sanning, en 230 år gammal sanning. Den sa också hur saker skulle röra sig. Men det sa inte samma saker. Det var inte överens. Det i ett nötskal var problemet. Problemet, tänkte Einstein, var gravitationen.
Newton lutade huvudet mot barken av äppelträdet och lät ögonen falla på ett äpple som hängde mellan löven. Den förbjudna frukten. Kunskapens frukt. Denna rödgröna, fruktansvärda lilla frukt. Newton flyttade huvudet en smula åt höger. Något gömde sig bakom äpplet. Ah, det var månen. Lika stor som äpplet.
Det var inte bara Einstein som hade problem med gravitation. När mannen föll från taket, då insåg Einstein var problemet låg. Vad han måste göra. Det var hans livs lyckligaste tanke.
En vind blåste slött över ängen. Den rasslade försiktigt om trädet och dess grenar. När äpplet föll, då insåg Newton vad som hade gnagt honom. Vad han måste göra. Det var hans livs lyckligaste tanke.
Okej, innan det distraherar från själva ämnet. Du behöver inte oroa dig för mannen som föll från taket av den anledningen att han aldrig föll från taket. Det var bara i Einsteins fantasi som han föll. Så i det här avsnittet tänkte jag ta en liten paus från planetletandet och planetfinnandet för att diskutera gravitation. Det vill säga varför och framförallt hur planeterna och allt annat dras mot varandra. Och det är ju såklart en oerhört lång historia med tusentals människor, om inte mer, som har arbetat på gravitation och gjort små inkrementella framsteg och otydligt fler än det om man räknar med alla astronomiska observatörer och alla matematiker som har lagt grunden som då två personer kan stå på. Men om man ställer sig på lite avstånd och man kisar lite på problemet, då är det mer eller mindre bara två personer som lyser här klart och tydligt. Det är Newton på 1600-talet och det är Einstein på 1900-talet. De är de enda som har lagt fram en fungerande modell av gravitation. Och deras resa har varit väldigt liknande. Så om vi börjar här med Einsteins problem. Vad var han försökte lösa? Jo, ett par år tidigare så hade han kommit på det som vi nu för tiden kallar speciella relativitetsteorin. Jag kommer hoppa över de flesta detaljerna här av den anledningen att det är så oerhört spännande att det här förtjänar ett eget avsnitt. Men i princip, det han insåg var att om man rör sig snabbare går tiden långsammare. Vilket är helt galet. Om du tänker, nej, Det stämmer inte, Einstein. Då håller du med de flesta av hans tids vetenskapsmän. För han fick ju Nobelpris för andra saker. Jag menar, det han fick Nobelpriset för, fotoelektriska effekten, förtjänar han Nobelpriset för. Det är inte det jag säger. Allt jag säger är att han borde fått åtminstone 3. Men problemet är då att om du vill få in den speciella relativitetsteorin, det faktum att inget kan gå snabbare än ljusets hastighet i vakuum, och ju närmare den hastigheten du kommer, desto långsammare går tiden. Om du vill få ihop det med Newtons gravitationsmodell, då går inte det. De två modellerna vill inte leka tillsammans. Så det var Einsteins gravitationsproblem. Så vad var då Einsteins lyckligaste tanke, som han själv sa? Jo, det var att när den här stackars takläggaren, som av någon anledning Einstein bestämde sig för att mörda i hans fantasi, när den takläggaren föll i fantasin, bara lugna ner från taket, då tänkte Einstein att om vi inte hade haft luftmotstånd och den personen hade blundat, då finns det inget sätt den kan avgöra om den faktiskt faller eller om den är viktlös i rymden. Jag menar, det finns ju ett sätt, man kan vänta. Till slut så slår du i marken och då märker att oj då, där var det någonting. Eller än värre, så hinner du inte märka det. Så det här var Einsteins grundtes i det som skulle bli generella relativitetsteorin. Det vill säga en ny teori för hur gravitation beter sig. Einstein tog idén ett steg längre. Tänk dig att du är en hiss. Du kan inte titta utanför hissen, men du flyger inte omkring i den. Du kan stå där så som man kan i en hiss. Du trycks ner mot hissgolvet med 9,8 meter per sekund kvadrat, eller vad det nu är här på jorden. Då tänker du att den här hissen står still och jag är på jorden. Det är en rimlig tolkning. Men om hissen är långt ute i rymden, men någon har satt en raket på den så att den accelererar med 9,8 meter per sekund. Inuti hissen kan du inte känna någon skillnad för det. Så grundtesen blir då: acceleration och gravitation är samma. Perfekt. Han hade löst det. Allt som krävdes nu var att sätta det i en matematisk form. Men 2,5 sekel tidigare satt 3 män i ett rum. Det är väl ändå uppenbart, sa Huck. Nu måste väl 2 kompetenta herrar som ni veta hur det ligger till. Edmund Halley hade svårt för Huck ibland. Oftast, faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Vilket man då, enligt Halley själv, inte ska vara. Kan man inte säga något vänligt, skolan man icke säga något alls. Vilket är den primära anledningen till att Halley tenderade till tystnad i Hucks närhet. Ed öppnar här en fönstret så här så vänlig, sa den tredje mannen i rummet, Christopher Wren. Ni förstår att det börjar bli trångt i detta lilla rum nu när herr Huck har plockat fram sitt ego. Wren tenderade inte till tystnad nära Huck. Halley reste sig försiktigt upp. Skulle han öppna fönstret? Mina herrar, sa Huck urskuldande. Viftade åt Halley att sätta sig ner. Sätt ner. Men hans kinder hade sakta börjat färgats av ilskan rodnad. Allt jag menar är att lösningen är given. Simpel. Uppenbar. Halley, fönstret, emisades Wren. Halley påbörjade ett försiktigt steg mot fönstret. Hucks ego luktar lite skämt, tycker han inte. Nu var det Hucks tur att ställa sig upp. Vad falskt säger han? Tror han att jag inte vet vad jag pratar om? Just nu? Nej, sa Wren. I allmänhet förmodligen inte, valde han att fortsätta. Jag är Engelska vetenskapsakademins främsta anställda experimentalist, din inadlade satans lilla rövhatt. Här kände Halley att han ändå faktiskt kunde unna sig yppa en smula sanning. Ni är deras enda anställda experimentalist, sa han försiktigt. Innan Hucks ilska han riktade om sig mot stackars Halley, så passade Wren på att vända tillbaka samtalsämnet mot frågan till hans. Men då kanske herr experimentalist kan vara så god att upplysa oss arma rövhattar om svaret. Halley var inte helt säker på att han uppskattat att rövhatt-epitetet hade gått från ett du till ett oss. Men han sa inte emot. Hur är det, herr Huck? Fortsätter Wren Är gravitationen en inverst proportionerlig kraft eller en kvadratiskt inverst proportionerlig kraft? Det Hook gjorde nu överraskade Hallie. För Hook svarade på frågan rakt upp och ner utan krusiduller. Kvadratiskt, sa han kort. Det uppstod en tystnad. Ordet verkade hänga kvar i luften. Inte konstigt kan tyckas, i och med att Hallie fortfarande inte hade öppnat det här fönstret. Så pass, sa Rand till slut. Hur vet han det? Jag bevisat det, sa Hook sturskt. Han stod fortfarande upp. Matematiskt, la han till. Hallie var i chock. Ett sånt bevis skulle vara underbart att se. Rand hade uttryckt det som en antingen eller fråga, men sanningen var att ingen kunde bevisa att det fanns en kraft i form av gravitation. I Frankrike försökte de förklara planeternas rörelse som en naturlig följd av någon himmelsk vätska vars virvlar höll planeterna i dess banor. En kraft å andra sidan. En spirituell kraft som drog planeterna i dess himmelska dans utan att det fanns någonting mellan dem. En gudalik kraft som verkar på avstånd. Det skulle vara det starkaste beviset för Herrens kraft och existens som någonsin framförts. Kvadratisk eller icke-kvadratisk, det var egentligen inte så viktigt. Det viktiga var beviset. Kunde Hook verkligen bevisa att planeternas banor och Keplers lagar kom som en naturlig följd av en kvadratisk kraft? Det hade ingen matematiker någonsin lyckats med. Hur lyder beviset? Sa Hallie andlöst. Hans ögon måste varit stora som tefat. Hook vände sig mot honom. Förväntas jag ge bort det gratis? Hook hade alltid varit, och kommer alltid vara, en snål och gniden jävel, tänkte Hallie. Så han sa inget. Jag betalar 40 shilling för det, sa Ren. Det var en månadslön. En månadslön för en skicklig arbetare. Beviset sanna värde är givetvis omätbart, det är ovärderligt. Men ändå, det här kändes som mer pengar än stunden krävde. Hook vände sig långsamt tillbaka mot Ren. Det tog ett tag innan han fann orden. Hallie passade på att öppna fönstret. Det var en frisk, ljum sommarnatt där ute. Luften i rummet hade faktiskt blivit lite unken i med kvällens gång. Hallie kände vinden fläkta över hans trötta ansikte. Han drog ett djupt andetag. Han visste att han inte riktigt vågade låta sig tro på att Hook hade beviset han sa att han hade. Det var inte så att Hook inte var intelligent, för det var han. Problemet var att Hook inte var så intelligent som Hook skulle vilja vara. Men Hook hade funnit sin röst igen. Ni måste tänka på allt Englands matematiker kan lära själva av att upptäcka detta bevis. Personligen har jag vuxit något oerhört som naturfilosof, människa, god kristen i och med denna hjärnans odyssé som jag har genomlevt. Inte kan ni väl neka Englands unga män detta? Hallie tittade besviket ner i buskaget utanför fönstret. Hook hade inte beviset. Självklart hade han inte beviset. Men din okristliga lilla råtta till man, ropade Ren. Jag skiter väl högaktningsfullt i Englands unga män. Det fanns en blomma i buskaget, såg Hallie. Fin. Han orkade inte riktigt med rummet bakom honom längre. En prästkrage, för att vara exakt. Han böjde sig ner för att plocka upp den, men nådde inte riktigt, trots att han var på nedersta våningen i huset. Englands unga män i vår framtid, ropade Hook. De har allt vi har, jag skulle offra alla pengar i världen för dem. Än mer än 40 ynka shilling. Hallie tog sitt högra ben och stoppade över fönsterkarmen. Med ett lätt skutt var han ute i den friska natten och hade lämnat kaoset bakom sig. Din lilla råtta till mus, jag anordnar en tävling, skrek Ren. Hallie böjdes ner och plockade upp prästkragen. En tävling för alla Englands unga matematiker. Prispotten, 40 fucking shilling. Hallie stoppade prästkragen bakom örat. De har 2 månader på sig. 2 månader, din hemska lilla musrotta. Då har alla Englands unga män fått en chans. Efter det, då måste du erkänna att du inte vet. Hallie suckade och gick, utan att lyssna på Hooks svar, besviket, in i natten. Om vi backar ett steg här. Vad var Newtons problem och vad var hans lyckligaste tanke då? Hans inspiration. Problemet var i princip varför rör planeterna på sig. Man trodde, mer eller mindre, att man hade en lösning på det redan för 2000 år sedan. Och då var tanken att det fanns osynliga, eller åtminstone väldigt, väldigt genomskinliga, stora sfärer. Varje sån sfär hade en liten prick i sig. Den pricken var en planet. Och så snurrade den sfären, men den satt fast i en inre sfär som snurrade på ett annat sätt, som satt fast i en inre sfär som snurrade på ett sätt, som snurrade. Och allting satt fast i jorden. Och med hjälp av det här så kunde man få ungefärlig förklaring på hur planeterna rörde sig. Nu är jag ganska snäll här. Faktum är att man fick en rätt dålig förklaring, men det var 2000 år sedan, så det är fine. Sen kom de nummer som heter Kepler och insåg att nej, de rör sig inte riktigt i de här sfärerna med cirklar och cirklar och cirklar, utan det är ellipser. Folk var väldigt anti det, för då dog förklaringsmodellen. Då kunde man inte ha en sån osynlig sfär med en punkt på, för det fanns ingen kombination av sådana osynliga sfärer som gav en ellips. Så helt plötsligt så hade man en bättre modell för hur det funkar, men man tappade en förklaring på varför det funkar. Varför rör sig planeterna som de gör? Varför rör de sig alls? Och det var här Newton hade sitt ögonblick av inspiration. Han såg på äpplet, han såg på molnen. Han insåg att det handlar ju om skalor. Äpplet är rätt nära och ser därför ganska stort ut. Månen längre bort ser därför ganska liten ut. Skulle det kunna vara så att det finns en kraft som skapar allt det här? Att anledningen till att vi står på jorden är samma anledning som att månen snurrar runt jorden. Han var ju långt ifrån ensam, jag tycker det här. Som sagt, Hooke, Halley, Wren, de satt och diskuterade det här. I Frankrike var man inne på, eller på kontinenten på det stora hela, helt andra förklaringsmodeller. Att sak A måste nudda sak B för att kunna påverka den. Så om jorden ska kunna påverka månen, så måste det finnas någon osynlig sörja mellan någon eter. Så med den här insikten, att det kan vara en och samma kraft, så kom då nästa problem, och det är ungefär samma problem som Einstein fick. Problemet är, hur fan visar man det då? Rent matematiskt. Och det var det här Hooke hävdade att han hade gjort. Sen så visade han aldrig någon lösning på det hela. Kort förklaring här på kvadratisk invers mot vanlig linjär invers. Säg att jag flyter runt i rymden. Jag är 1 miljon kilometer från jorden. Då känner jag en viss attraktion mot jorden. Om jag då skulle gå 2 miljoner kilometer bort, då så skulle jag känna en fjärdedel av attraktionen. Går jag 3 miljoner kilometer skulle det vara en niondel. Så det är då kvadratiskt invers. Att varje gång du dubblar avståndet så delar du kraften med en faktor 4. Men vanlig invers hade varit så att om du är 2 miljoner kilometer bort, då hade du känt halva kraften, 3 miljoner, tredjedel av kraften, 4 miljoner, en fjärdedel av kraften. Newton, Einstein, de sitter nu i samma båt. De har fått sin inspiration, de har fått sin gladaste tanke, de har ett tydligt problem. Allt de behöver nu är matten. Einstein måste formulera tanken att acceleration och gravitation är samma, och att på något sätt massa skapar ju gravitation, så skapar massa även acceleration, men acceleration accelererar ju massa, så att det blir någon slags förhållande där den ena påverkar den andra och den andra påverkar den ena. Och Newton, på sin sida, han behöver uppfinna en ny matte för att få det här att funka. Han behöver uppfinna det vi idag kallar för, det här har jag varit inne på tidigare, det vi idag kallar för derivater och integraler, vilket är grundstenen i tillämpad matematik. Mer eller mindre alla fysikens lagar idag är baserade på differentialekvationer, på derivater, på integraler. Så det är sagt Newton och kom på, och han måste väl någonstans där erkännas vara hans tid bästa matematiker. Einstein däremot. Ja, Einstein slog upp dörren med en smäll. Inne i det lilla kontoret satt hans vän med det stora namnet. Grossman, du måste hjälpa mig, annars blir jag galen. De hade varit studenter tillsammans för en evighet sedan. Grossman, den flitiga matematikern som aldrig ryggade undan för en uträkning, oavsett hur hemsk och komplex den var. Och Einstein, som hade varit mer av en drömmare. Nu hade deras vägar korsats igen vid Zürichs tekniska universitet. Abbe, det var inte igår, du har inte åldrats en dag, sa Grossman. Vänligt, men osant. Vi har inte tid för ditt chitchat, Grossman. Bilen går bra, frugan mår tipptopp. Jag behöver din hjälp. Har du skaffat dig en automobil? Nej. Och mitt äktenskap håller långsamt på att falla sönder i en spektakulär implosion av bitterhet och förakt, Grossman. Men inte därför jag är här. Det var ju synd att höra. Jag har alltid tyckt om Mileva. Skarp kvinna. Huvudet på skaft, fötterna på jorden. Kompetent matematiker. Till skillnad från dig då, Abbe. Som använder skaftet som huvud. Som aldrig vet vad fötterna för dig. Men du är här av samma anledning som du alltid söker min hjälp. Grundaxiomen av geometri har en fysisk signifikans, Grossman, utbröt Einstein. Självfallet, sa Grossman. Vårt världsallt har en kurvatur, Grossman. Så pass, sa Grossman. Alla räta linjer är böjda, Grossman. Där ser man, sa Grossman. Är det så att du behöver mattehjälp igen, Abbe? Jag behöver matematikhjälp, Grossman, sa Abbe. Einstein. Och min nya teori stämmer, vilken gör. Så är rymden böjd, det finns inga raka linjer längre. En ellips kan vara en rak linje, förstår du, Grossman? 2000 år och geometri. Fel, Euklides. Fel, vi måste börja från grunden. Redan de gamla grekerna. Grossman hade ställt sig upp och sökte igenom den överpackade bokhyllan som tog upp större delen av hans lilla kontor. Du och jag, Grossman, vi måste bygga upp all matematik från grunden. Vi är inte till åldern komna, men vi är inte unga män längre, Grossman. Jag vet inte om vi hinner innan graven kalla våra namn, men vi måste försöka, Grossman. Grossman drog lugnt en bok ur hyllan. Så vad säger du, Grossman? Du och jag? Självklart, svarade Grossman. Men får jag bjuda in en tredje? Han visade upp boken. Han är dessvärre död, men sådana petitesser ska inte stoppa honom. Vad sägs om prinsen av matematik själv? Vad sägs om Gauss? Einstein bad om hjälp. Det är ingen skam med det. Han var en väldigt kompetent matematiker. Det ser inte emot. Matte hade ju blivit svårare och mer specificerat än Newtons tid. Och ja, Newton var ju Newton. Så Einstein bad om hjälp. Och då visade det sig, och det här var ju tur för honom, att det fanns ett par matematiker som ungefär 100 år tidigare hade räknat på just det han behövde hjälp med. Det var framförallt prinsen av matematik, Gauss, och en av hans elever då, Riemann. Men jag vill inte ge intrycket här om att de hade löst problemet. Nej, nej. De hade då skapat ett ramverk som Einstein och Grossman kunde använda för att sen tillsammans någonstans börja bygga ihop det här. Det var ju långt ifrån simpelt, och slutresultatet när Einstein till slut löste det, spoiler, han löste det, var ett system av differentialekvationer som, jag tänker inte gå in på dem i detalj, av två anledningar. Ett, det är otroligt komplicerat med partiella differentialekvationer. Två, jag ska inte påstå att jag helt förstår dem själv. Jag har aldrig riktigt arbetat med Einsteins gravitationsmodell. Faktum är att Einstein lyckades aldrig riktigt lösa sina egna ekvationer. Han lyckades lösa en försimpling av dem, och det kommer vi komma in på. Men, någonting som är väldigt viktigt här, någonting som man lyckades inse när han skapade sin generella relativitetsteori, var att det är inte bara hastighet som påverkar tid. Massa påverkar också tid. Om du är nära någonting väldigt, väldigt stort, så går tiden långsammare. Det här är ju uppenbart för alla som har sett Interstellar, antar jag. Men är du nära ett svart hål till exempel, då börjar tiden gå riktigt konstigt. Så det är inte jättestora skillnader om du inte är väldigt nära något väldigt, väldigt stort, eller om du rör dig väldigt, väldigt snabbt. Så, Einstein hade börjat sätta ihop sitt ekvationssystem. Han hade inte riktigt helt och fullt fått till det. Han hade fått till de breda dragen. Det verkade inte finnas några stora felaktigheter i det, som att han kunde inte få någon motsägelse eller någon paradox. Och om saker var tillräckligt små eller tillräckligt långt borta, då verkade det approximera Newtons lagar väldigt, väldigt, väldigt väl. Men han var ännu inte riktigt där. Det fanns små fel, kände han. Trots det så tackade han ja när de då i Berlin sa: vill du komma hit, prata framför stora preussiska vetenskapsakademin och förklara din gravitationsteori? Två sekel tidigare så valde även Newton att prata med andra om sin teori. Halley och Newton hade mycket gemensamt. De var båda på den nedre delen av Englands vetenskapstotempåle. De var båda öppna för nya idéer på ett sätt som det gråa, trista etablissemanget inte alltid var. Men framförallt, och detta var det kletiga, kladdiga limmet i deras vänskap, så hade de båda en oerhörd avsky för Robert Hooke. Vet du vad jag vill göra? Sa Newton. Vad vill du göra? Sa Halley. Jag vill bränna varenda satans porträtt av honom, sa Newton. För att rädda kommande generationer från hans näsa. Halley skrattade ett hårt kacklande skratt. Faktum är att om man ska tro myten, är detta exakt vad Newton gjorde med det enda kvarlevande porträttet när han långt senare tog tronen som ordförande av Engelska vetenskapsakademin. Om man ska tro myten då. Vet du vad han sa här om natten? Frågade Halley. Vad sa han här om natten? Han sa att han visste att gravitation var kvadratiskt invers kraft. Newton ryckte till. Vad sa du? Kvadratisk kraft, kan du tänka dig? Och han hade bevis, sa han. Ända tills Ren ville köpa beviset, såklart. Då var det som bortblåst. Men kan du tänka dig? Tänk om det skulle finnas en sån kraft, så härlig. Det finns det, sa Newton. Ja, jo, det tror jag också. Men tänk att veta. Jag vet det. Halley betraktade Newton. Något hade hänt, han brukar inte vara så här. Hur vet du det? Jo, för jag har beräknat det. Newton sa det som att det var något man sa. Bara så där. Som om det var en mening som kunde konstrueras av ord utan vidare. Utan att dekonstruera och studera varenda detalj av världsalltet. Men det var det inte och Halley vågade inte tro. Inte igen. Få se. Självklart, min vän, sa Newton. Han började gräva i en pappershög bredvid honom. Sen i en pappershög på ett skrivbord. Under ett skrivbord. Sidan av ett skrivbord. I en, två och till sist tre skrivbordslådor. Vidare till bokhyllan. Jag verkar inte kunna finna det, sa Newton till sist. Halley hade försökt att inte få upp hoppet, men han kände sig ändå besviken. Var allt han lyckades för sig. När jag finner det igen, tar jag postar hem det till dig. Halley nickade. Men han anade att det aldrig skulle komma ett brev. Sanningen här är att det är lite oklart om Newton hittade pappret han sökte efter eller inte. För han hade, vet vi nu enligt hans anteckningar, faktiskt löst problemet innan Halley kom dit och pratade med honom. Långt tidigare. Men det var ett fel där. Han hade gjort ett antagande som inte alls höll och det insåg han sen att det var grunden till hans argument. Han behövde göra om mer eller mindre hela sitt argument. Han hade ju redan kommit på derivater och integraler så att det var görbart. Men det var ändå svårt. Och det är möjligt att Newton, när han rotade runt där, hittade pappret, insåg när han skulle komma igenom det att här är det fel, här är det fel, här kan jag inte ge till Halley. Eller så hittade han det bara inte i sin röra. Men Newton var ändå rätt organiserad.
Året var 1684. En man satt och väntade på dagens brev. Han hade väntat på Newtons brev i veckor nu.
Året var 1915. En man stod med ryggen mot krittavlan, beväpnad med endast en krita. Den preussiska vetenskapsakademin granskade hans minsta rörelse och vägde sanningen i varje ord och symbol. Allt eller inget nu, Abbe. Allt eller inget.
Herr Halley, hörde Halley från hallen. Herr Halley har fått brev från Cambridge. Nu var det dags.
Det var Einsteins fjärde och sista föreläsning om gravitationsproblemet. Om sanningen ska fram så hade han inte löst det när han började. Matematiken hade varit hans överman, men inte längre. Förra veckan, äntligen, då löste han det. Och han hade vad teoretiska fysiker aldrig hade. Han hade fysiskt bevis. Mina herrar, låt oss börja.
Halley slet ut brevet från herr Newton, driven av en hunger att veta. Det var 9 sidor långt, fullt av ekvationer och siffror och diagram. Hans ögon fastnade vid titeln. De motu corporum in gyrum.
Låt oss ta detta ekvationssystem i en försimplad, linjariserad form, fortsatte Einstein, och tillämpa på Merkurius-problemet. Ett problem äldre än Einstein och även en betydande del av publiken. Varför rör sig inte Merkurius som den borde? Vissa hade trott att det fanns en inre planet som ryckte och drog i Merkurius, men ingen fann någon planet. Det var ett delikat mysterium. Som hade glömts bort och stoppats undan och samlat damm på vetenskapens vida vind. Tills nu.
De motu corporum in gyrum. Om rörelsen av kroppar i omloppsbana. Han hade gjort det. Han hade visat att allt som krävdes var en kraft. En kvadratisk invers kraft. En spirituell, gudomlig kraft. Fransmännen kunde fortsätta leka med sina eter och sina vätskor. England visste bättre. Den galna jäveln hade gjort det.
Observatörerna ser 40-50 arcsekunder per sekel av oförklarad perihelionvandring, sa Einstein. Min uträkning för Mercurius ger. Han avslutade sin uträkning med att skriva en siffra på tavlan. 43 arcsekunder per sekel. Teorin överenskommer således helt och fullt med observationerna. QED. Bitches.
Som alltid vill jag tacka John-Rickard Brynt-Turesson. Idag inte bara för hans finfina cover-up utan även för hans berättarröst. Tack går också ut till Emily Fall som också var berättarröst idag. Jag har som alltid varit Viktor Ase, algoritmutvecklare och matematiker, eller för att använda min tekniska titel, nerskrivare av titelrelaterade skämt, känns det som. Hur många såna här skämt har jag haft nu? Det börjar bli mycket. Jag börjar få slut på idéer. Jaja. Och en sista grej innan jag slutar då. Om ni tycker podcasten är bra, vilket ni förmodligen gör om ni lyssnar så här långt, om ni inte är min mamma, hej mamma, rekommendera för en vän kanske, det skulle verkligen uppskattas. Lyssnarantalet har börjat stagnera nu senaste avsnitten, så det skulle betyda mycket för mig om ni rekommenderar till någon där ute. Ja, peace out, syns om 2 veckor.